Du lyssnar på Tysklandspodden, en podcast från Goethe-Institut Schweden. I den här podcasten står Tyskland i fokus. Du hör samtal om litteratur, aktuella samhällsfrågor och kulturdebatter. Ibland är avsnitten på svenska, ibland på tyska och ibland både och. Det här avsnittet handlar om utgivningen av tysk litteratur på den svenska bokmarknaden. Du hör Jana Röjk, som är litteraturforskare vid Uppsala universitet, i samtal med Ludvig Berggren, litteraturpolitisk sekreterare på Sveriges författarförbund.
Ja, välkommen Jana Röjk. Du är forskare vid Uppsala universitet med särskild inriktning på litteratursociologi.
Precis, det stämmer.
Och du har författat två studier, den ena från 2021 som heter Nobelbanor, svenska förlags utgivning av översatta Nobelpristagare i litteratur sedan 1970. Och den senaste från 2003 som heter Förmedla och förlägga utgivningen av översättningar från franska, tyska och spanska på svenska förlag 1970 till 2016. Jag tänkte att vi ska tala mest om den här senare studien. De berör ju varandra, det är en slags syskonstudier.
Precis.
Det här är också Tysklands podden, så att vi kanske ska fokusera ganska mycket på det tyskspråkiga. Och förmedla och förlägga berör ju bland annat tyska. Och jag är förstås inledningsvis intresserad av ditt intresse för översättningar på den svenska marknaden. Kanske översättningar överhuvudtaget, översatt litteratur. Jag misstänker kanske att du är tvåspråkig, jag vet inte.
Det stämmer bra. Nej, precis. Så det är väl nog kanske därifrån det kommer ursprungligen. Jag är både svensk och schweizisk medborgare. Jag kommer från den tyskspråkiga delen. Så min pappas släkt är från den tyska delen. Så jag har också delvis vuxit upp i Schweiz. Och så det här med översättningar och kanske också framförallt att översätta i vardagen, att småtolka, det gjorde jag liksom från att jag var väldigt liten med mellan mina olika familjemedlemmar och så. Och i liksom mitt litteraturintresse som sen växte fram så blev det rätt naturligt för mig att vara liksom nyfiken på översättningar. Så när det blev dags för mig att välja avhandlingsämne som jag skulle söka en doktorandtjänst med, så fastnade jag för just översatt litteratur på den svenska bokmarknaden. Och det är ju precis som du säger, av de här två delstudierna är då min avhandling.
Bra. Du har inte förresten försökt översätta litteratur själv? Eller?
Nej, jag har inte vågat mig på det mer än på hobbybasis. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort.
Just schweiziska författare är ju ganska sällsynta på svenska, om inte annat. Jämförelsevis, men det kan vi ta senare.
Ja, precis, annat.
Men
ja.
Jag tänkte på, för lyssnarnas skull också, att du är litteratursociolog. Då undrar jag lite grann vad en litteratursociolog gör, och då undrar jag också lite grann om ramarna för den här studien. Och de här teoretiska verktygen som alltid finns för avhandlingsarbeten. Och det finns ju vissa begrepp som är återkommande i alla såna här studier, som konsekrering och kanonisering och såna saker. Och de kan ju vara svåra att förklara, men jag tror det kan vara bra att få en liten inblick i vad det där handlar om och så där.
Ja, men precis, alltså litteratursociologi, inom det fältet kan man säga, så intresserar man sig för litteraturen och samhället på olika perspektiv, eller utifrån olika perspektiv, och det kan väl handla om dels litteraturen i samhället, samhället i litteraturen, eller litteratursamhället brukar vara den klassiska uppdelningen som Johan Svededal myntade. Och jag skulle säga att jag är väldigt intresserad av just litteratursamhället, alltså bokmarknad och bokmarknads- och förlagsfrågor. Och för att liksom förstå olika processer från ett större perspektiv så kan man då använda sig av olika teoretiska begrepp. Och de som du nämnde nu, de kommer från Pierre Bourdieu. Som ju naturligtvis har påverkat mycket sociologisk forskning, men också då litteratursociologisk forskning. Och konsekration handlar om att man tillmäter någonting värde. Och man brukar säga att det är liksom fältet inom den just nu då litteraturen, kan vi kalla säga litteraturfältet, då finns det olika smakdomare inom det fältet. Mm. Det kan till exempel vara personer som sitter i en jury och bedömer priser, vem som ska tilldelas litterära stipendier, kritiker med mera. Och så det är liksom de här smakdomarna som är med och avgör vad som ska tillmätas värde helt enkelt. Det, är lite, det låter krångligare än vad det är, men det handlar helt enkelt om att också konsekration är då att man tillmäts värde under en längre tid.
Mm.
Och för just översatt litteratur, för att man ska då kunna bli som översatt författare en del av ett nytt litterärt samhälle, en ny litterär kultur, så behövs det olika sådana här konsekrationsmekanismer eller insatser av olika personer för att man ska kunna ta sig upp i den här nya miljön. Och till exempel så är ju då nya förlag på en ny marknad en del av den här då, att man översätter till exempel då, säg då en tyskspråkig författare som många svenska läsare annars inte skulle kunna ta del av. Det är ju liksom en del då i den här konsekreringen.
Så man kan säga då att man väcker intresse för en författare och sen på olika sätt i olika skeden så får den mer och mer anseende eller högre och högre anseende så till den grad att den blir så att säga etablerad eller i ett slags allmänt medvetande. Alltså,
ja, det skulle man nog kunna säga. Och allt det här bottnar i liksom, vad man också teoretiskt brukar kunna prata om, kulturförmedling.
Mm.
Jag ser i alla fall, eller i min studie så har jag då jobbat med liksom kulturförmedling som begrepp. Där då just de här sakerna är viktiga för att kunna flytta ett författarskap från en kulturell kontext till en annan.
Mm.
Sen brukar man brukar ju prata om liksom konsekration och kanonisering. Mm. Kanon är ju någonting som man pratar om rätt mycket just nu i svensk kulturdebatt.
Mm.
Men då brukar man säga att konsekration är lite mer kortsiktig och kanonisering är mer långsiktig.
Mm. Och den har ju också politiska implikationer som inte finns, finns i konsekrationen andra. Som kanske är mer en slags social rörelse. Eller social,
ja, precis. Det... Och det handlar om... Ja, man kan konsekreras på olika sätt och i olika kontexter och i olika delar av det här fältet. Mm. Kanske mer populärbetonat eller mer... Ja,
man precis. Kanske kan råka konsekreras, men man kan inte kanoniseras i den samma bemärkelse.
Nej, jag skulle säga att kanon är ett mer aktivt arbete som också görs på helt andra sätt. Mm. Alltså också att en kanon är ju också på något sätt något som finns, även fast vi inte alla vet exakt vilka verk som kanske ingår. Mm. Kanske inte alla är helt eniga om de samtliga verk som skulle ingå i en kanon, men vi kan ändå ha någon slags idé om det.
Ja, men det är bra. Jag tror att det där med just konsekrationen är en bra bakgrund till fortsatta samtalet här. Mm. Så där kanon kanske vi lämnar det här faktiskt. Jo, men jag tänkte på detta med översättare. Översättarna spelar förstås en stor roll. Översättare och förläggare spelar en stora roll i den här studien. Och du beskriver särskilt i början att översättares popularitet eller synlighet har ökat de senaste decennierna, den senaste tiden. Vad tror du det beror på? Varför har översättarna blivit mer synliga och på vilket sätt görs de synligare? Och vem är den här människan, eller vem synliggör de här översättarna?
Mm, ja, men delvis så skulle jag nog säga att det har med olika professionaliseringsmöjligheter att göra. Alltså att vi har starka översättarutbildningar i Sverige som på olika sätt då också skapar medvetenhet för de som väljer att utbilda sig vad man kan ha för rättigheter och hur man kan organisera sig. Liksom att vi har aktiva nätverk som Översättarcentrum eller då översättarsektionen på Författarförbundet som verkligen värnar de här frågorna och också översättares yrkesmöjligheter på olika sätt. Sen så skulle jag säga att det är den här professionaliseringsmöjligheterna. Mm. Det hänger också samman med kanske en starkare och synligare yrkesidentitet som har formats under de här, egentligen under den perioden som min avhandling framförallt undersöker, alltså 1970 till idag ungefär, 2016. Men så att dels också att det liksom påverkansarbetet ur ett positivt bemärkelse som de här, som till exempel då översättarsektionen har gjort, har också inneburit att andra inom litteratursamhället har fått upp ögonen för översättares arbete. Mm. Alltså att det nämns i högre utsträckning i recensioner idag. Det finns också andra saker som man har gjort som för att prata om översättningskritik på olika sätt och sådär. Så att det är helt enkelt en ökad synlighet, skulle jag säga, på det sättet också. Man har aktivt tagit mer plats.
Ja, men det låter ju rimligt. Man har ju professionaliserats på olika sätt och man har samlat sig på olika sätt. Mm. Och det var ju kanske inte som tidigt 1900-tal och så. Mm. Man var mycket mer i skymundan och man var kanske hemmafru och satt i skymundan och översatte och sådär. Det är en annan typ av synlighet. Men fortfarande, de flesta översättare är fortfarande kvinnor, men de är inte hemmafruar. Det är de inte.
Nej, precis.
Det är en
precis.
Annan typ av yrkesroll och så.
Mm.
Till det kommer ju förstås en del priser och såna här saker, men vi behöver inte gå in
absolut.
På det.
Det hjälper ju jättemycket med synlighet, att skapa synlighet och uppmärksamhet. Så det är inte bara för översatt litteratur generellt, och därmed också de som värnar den översatta litteraturen.
Mm.
Det ser vi ju i samband med Nobelpriset till exempel, att förlaget firas ju nästan större än pristagaren i Sverige ibland.
Ja, precis. Man vill få tag i förläggaren direkt.
Precis. Och då är ju översättaren också en förlängning av den författarens röst i den svenska kontexten.
Bra, jag tänkte på den här studien för medlare och förläggare. Du har valt att titta på franska, tyska och spanska. Och hur kommer det sig att du har valt de här tre språken?
Jo, men det var utifrån deras ställning i vad man brukar kalla ett transnationellt översättningssystem. Mm-hmm. Vilket låter krångligare än vad det är. Det är helt enkelt att det finns forskare som har undersökt hur mycket som översätts från alla världens språk i princip. Mm. Och då grupperat dem utefter storlek. Där man har bedömt engelskan som hypercentral. Alltså det översätts absolut mest ifrån engelska. Och de två centrala språken är då franska och tyska.
Mm.
Och sen har man hittat en kategori då som man har kallat för semiperifera språk. Och det är italienska, ryska, spanska och svenska.
Mm.
Och alla andra språk i världen är perifera. Alltså.
Så svenska har så pass
precis.
Hög
det översätts status. Alltså verkligen förvånansvärt mycket från svenska. Precis. Och i svenskans fall då, så är det ju framförallt kanske att vi har några starka marknadsgenrer som vi översätter mycket från. Alltså bland annat deckare.
Mm.
Men också barn- och ungdomslitteratur är väldigt starkt. Liksom, som man översätter mycket från svenska.
Ja, men det kan man tänka sig.
Och då vill jag helt enkelt undersöka, alltså engelska skulle säga är för svårt att undersöka på det här sättet med de metoderna som jag har använt mig av. Som då har inneburit väldigt mycket att jag har suttit i bibliotekskatalogen och undersökt saker. Men då skulle man nog behöva lite mer större digital humaniora verktyg för att undersöka engelskan i Sverige. För det är så pass mycket som översätts från engelska, också historiskt såklart. Men franska och tyska som man kan se utifrån statistik då visat sig vara ganska behändiga språk att undersöka på det här sättet. Och också i och med att de är liksom två av de mest starka källspråken i världen så är det också intressant tyckte jag att kolla på vad har de för plats i den svenska kulturella kontexten. Och spanska blev då exemplet från de andra semiperifera språken. Och det berodde också mycket på att italienska och ryska har undersökts inom andra forskningsrön. Så där fanns liksom, forskningsbehovet var inte riktigt lika stort på de språken helt enkelt. Så därför så blev det franska, spanska och tyska.
Ja, men det är väldigt förtjänstfull statistik som du har tagit fram. Alltså, jag har i min övriga yrkesroll ofta fått frågan och sådär, vad man översätter mest från och sådär. Så är det engelska och sen är det ett långt fall ner till alla de andra språken så att säga, ofta svaret då. Så du har ju verkligen kunnat teckna en bild av det där på ett bra sätt. Och det är sånt som man kommer ha användning för en lång tid framöver tror jag. Då har du de här tre språken och du har också valt en särskild tidsperiod.
Mm.
1970 till 2016 och då undrar man ju varför du har valt det. Och 1970, vad är det för speciellt med det året i svensk förlagshistoria?
Ja, men det är ett riktigt nyckelår kan man säga. Det som hände då var att kommissionsbokhandelssystemet upplöstes. Det var nämligen så här att Svenska bokförläggareföreningen hade etableringskontroll över vilka som fick sälja böcker i Sverige över ett visst pris. Mm. Så de bestämde helt enkelt vilka som hade rättighet att bli A-bokhandlare och B-bokhandlare utifrån hur stort sortiment man ville ha. Och i och med det här systemet så hade man också priskontroll som man bestämde priset. Och det här var ett system som byggde på ömsesidig tillit kan man säga. Mm. För det, fördelen för bokhandlarna var att de hade fri returrätt. Så de behövde inte ta smällen ifall de inte sålde alla böcker helt enkelt. Så de kunde vara väldigt välsorterade utan att känna att de tog en ekonomisk risk. Mm. Medan då förläggarna kunde förlita sig på att deras böcker fanns tillgängliga i bokhandeln. Mm. Och det som hände helt enkelt var att bokpriserna släpptes fria i 1970. Man fick ett liksom, förbud mot fasta bokpriser. Mm. Och det innebar att också det här kommissionsbokhandelssystemet också föll. Mm. Så från och med då har vi haft fria priser på bokmarknaden helt enkelt. Och också då att man får sälja böcker på andra ställen än i bokhandeln. Med det sagt så såldes böcker redan på andra ställen före 1970. Mm. Och det är därifrån begreppet kiosklitteratur kommer. Mm. Alltså det var ju billigare böcker som kunde säljas på andra sätt. Mm. Och det har alltid också funnits fria bokhandlare som har sålt böcker på andra sätt helt enkelt. Men det var liksom så som bokvärlden var organiserad fram till då. Och därför var det viktigt att ta, tyckte jag, en utgångspunkt som utgick från att ja, men eftersom böcker inte såldes eller gavs ut på samma sätt före respektive efter 1970 så kändes det som den rimligaste startpunkten för att det skulle bli jämförbart statistiskt sett över tid.
Jag förstår det. Och det här med fast prissättning gentemot fri prissättning är en särskild separat fråga som verkligen man kan diskutera. Och sådär. Det ser ju olika ut i olika länder och i Tyskland just har man ju ett fast prissystem så att säga. Och då men man kan ju ändå få tag i böcker.
Absolut.
Lite överallt, ännu bättre än i Sverige när det gäller en fysisk bokhandel. Så där finns ju tillgången ännu större tack vare det systemet och så. Men vi har ju en stark nätbokhandel och sådär som kanske har utplånat fysiska bokhandlare och i någon mening också kanske utplånat bokklubbar och så som kanske blev viktiga för kanske särskilt 80-talet och 90-talet för den översatta litteraturen.
Precis.
Så det har ju hänt olika saker på den svenska marknaden som har förändrat förutsättningarna. Sådär.
Mm. Ja, bokklubbarna som du nämner, de blev ju stora tack vare att man nu kunde ha fria priser. Det blev ju ett sätt för förlagen att kontrollera även försäljningsledet. Alltså att ha insyn i det som de ju inte tidigare hade haft på samma sätt. Mm. Så det, ja, absolut. De hade ju inte varit möjliga på det sättet före.
Nej, de existerar ju ännu idag i Sverige, men jag undrar hur stora de är. Det är en väldigt perifer verksamhet.
Precis. Alltså det har faktiskt kommit några nya. Alltså en ny bokklubb som riktar in sig skulle jag säga till en ganska medveten läsare. Nej, men en som vill hänga med i boksnacket som är på kanske Bookstagram eller BookTok till exempel. Och som inte känns så mycket som de här lite äldre kanske bokklubbarna som vi också förknippar med 80-talet utan en mer ungdomlig.
Och mer nischat kanske.
Ja, precis. Det har jag sett ganska nyligen faktiskt har kommit upp. Mm. Så att på ett sätt så kanske det är på väg tillbaka. Mm. Vi är ju ganska vana vid det här abonnemangssystemet numera från ljudbokstjänster och e-bokstjänster. Så att det är lite spännande faktiskt.
Det är det verkligen. Det låter ju positivt. Jag tänkte på, jag som har jobbat på Författarförbundet i ett antal år och sådär från det hållet har ju, man har alltid tagit del av Förläggareföreningens statistik och Förläggareföreningens olika utspel eller konstateranden och sådär. Och man har pratat med förläggare av översatt litteratur eller andra. Och det är ett ord som är väldigt tjatigt som man hör ofta. Det är kris. Förlagen är i kris. Vi är i kris. Nej, men det är kris nu. Alltså det är kris. Nej, men det är kris. Det är sådär vartannat år. Kris, kris, kris. Och ibland undrar man vad det där betyder och så. På 70-talet så, det är ju den stora krisen så att säga som ledde fram till de här fria prissättningen och sådär. Men sen kommer det ordet med jämna mellanrum ändå och så. Och då brukar man säga, eller brukar förläggarna säga sådär, nej men det brukar betyda att utgivningen av översatt litteratur minskar, att just de här i deras ögon väldigt dyra sakerna minskar och så. Men stämmer det här egentligen? Du som har tittat på det här, är det riktiga kriser här? Vad har kriserna egentligen betytt för den översatta litteraturen? De har haft så stor påverkan.
Ja, det är ju en både relevant och intressant fråga. Man kan väl säga att det absolut har funnits tillfällen då det har varit större kriser på den svenska förlagsmarknaden. Och som du nämnde då, 1970, det brukar vara liksom slutet av 60-talet och början av 70-talet, var en sån stor kris. Och en annan stor krisperiod var då slutet av 2000-talet och början av 10-talet.
Mm.
Som då naturligtvis också sammanföll med en allmän ekonomisk kris samhället. Och den tidiga krisen hade odlats fram av pocketutgivningen.
Mm.
Som den liksom kvalificerade pocketutgivningen som kom med stormsteg då. Mm. Och man kan väl säga att det var framförallt en överutgivning som ledde fram till det. Det var väl kanske så att marknaden blev mättad, men man gav ut mer och mer, vilket gjorde att man fick minska upplagorna och höja priserna, vilket gjorde att folk köpte färre böcker. Mm. Och sen blev det liksom en ond spiral. Och den här perioden är väldigt väl undersökt i en statlig utredning som heter En bok om böcker.
Mm.
Eller det är en specialbilaga till den statliga utredningen som man gjorde då om boksamhället. Och det som Lars Furland och Hans-Olof Johansson kunde visa då var att det var framförallt debutantutgivning och den översatta litteraturen som blev lidande när förlagen behövde spara pengar.
Mm.
Det var ungefär under den här tiden som då förlagen också började ta stora steg mot att organisera sig mer i större företag och liksom göra sig mindre sårbara.
Mm.
Och kanske vara mer, ja men göra liksom lite hårdare ekonomiska kalkyler helt enkelt mot kanske vad man hade gjort tidigare. Samtidigt så finns det annan forskning som visar att Bonniers tog steg mot att bli liksom ett storföretag eller mediekonglomerat redan under 50-talet, så att det är liksom inte så enkelt heller. Nej. Men det fick liksom absolut betydelse. Och
får jag bara sticka in där? Var det då så att till exempel, alltså man kan tala om små och medelstora och stora förlag om man vill trycka sig enkelt, men var det så då att till exempel de medelstora förlagen gick upp i de stora då? Eller alltså...
Precis, det brukar ju vara en sån sak som händer. Det är väl någonting som har skett över tid kan man säga. Det är liksom både en cyklisk rörelse och en förändring som sker över tid på den svenska bokmarknaden kan man säga. Att när då kanske från början små förlag växer sig lite större och blir medelstora, så är det oftast, det är en ganska sårbar position att vara i, helt enkelt att vara medelstor. För man har inte den här stora ekonomiska tryggheten från en förlagsgrupp.
Mm.
Men inte heller den här flexibiliteten som ett litet förlag har, där man snabbt kan göra förändringar för man är inte så många anställda. Man har större liksom, overheadkostnader.
Mm.
Och det är det som gör den positionen väldigt utsatt helt enkelt.
Mm.
Och vi har aldrig haft, alltså inget medelstort förlag har någonsin varit långvarigt på den svenska bokmarknaden. För det är helt enkelt svårt att överleva. Och det är just, precis som du säger, att i samband med kris så är det oftast de medelstora förlagen som drabbas värst.
Ja, de små förlagen kan fortfarande kanske jobba gratis faktiskt. Det är ju mycket så att man lägger ner sin själ på kvällar och helger och allting medans...
Ja, lite cyniskt sagt så är kanske de små förlagen vana att jobba under ständig kris.
Precis.
Men de är liksom vana att jobba på andra sätt helt enkelt.
Nej, men de har inte en jättestor kåk på Sveavägen som behöver...
Precis, renoveras. De har inte 100 anställda. De har inte, då är det kanske en eller två.
Precis.
Som också kanske då har andra jobb, som du säger. Eller man gör det liksom på, som en hobbyverksamhet delvis. Eller man ger sin egen tid som en kapitalinvestering. Eller, ja.
Mm. Men det leder oss in lite grann på kanske inte statistik, men jag tänkte lite grann hur fördelningen är av den översatta litteraturen, hur den är fördelat på förlagen. Vi pratar här om stora, medelstora och stora förlag och så. Och nu har vi kanske nästan berört det redan, men hur har det sett ut historiskt? Sådär, vem har gett ut översatt litteratur och hur har det förändrats egentligen?
Nej, men precis. Ja, men vi har ju varit inne på det redan, men det är ju de stora förlagen, och det är ju framförallt då Bonniers och Norstedts i det här fallet, och Wahlström och Widstrand, som ju är Bonnier-ägt, men som jag i den här studien har behandlat som ett eget fristående förlag. För att det som är intressant, tycker jag i alla fall, för den här sortens undersökning är att se vilken förlagsetikett, alltså namnet, som har förknippats med översättningar. Och de har absolut varit väldigt viktiga för översättningar från tyska och översättningar generellt, såklart. Och också ofta kopplat till särskilda personer, som på Norstedts Thomas von Wegesack till exempel. Men sen har vi då, som du säger, både medelstora och små förlag som absolut bär en viktig del av den översatta litteraturen. Och på medelstora förlag så har det då varit olika förlag kanske för 30 år sedan än vad det är idag. För alla de finns inte kvar i den formen så som det såg ut då. Och samma sak för småförlagen. Att för det som då hände när bokpriserna blev fria var att man ändå ville värna den översatta och lite mer svårsålda litteraturen på olika sätt. För det är det som fastprissystemet innebär egentligen, att det är ju liksom litteraturpolitik, kulturpolitik faktiskt, att ha ett fastprissystem. Eftersom det innebär då att oavsett vart du köper en bok så kostar den lika mycket. Vilket innebär att man som bokhandlare till exempel, då konkurrerar man inte om pris, utan man konkurrerar med andra saker, utbud till exempel. Och så hade det ju varit fram till 1970. Medan numera så konkurrerar man ju om pris framförallt, i alla fall i Sverige där vi har fria priser. Och för att då ha någon slags litteraturpolitisk stödfunktion så instiftade man 1975 litteraturstödet. Och det har ju visat sig vara väldigt viktigt för den svenska förlagsmarknaden, men också framförallt då för små förlag. Så att i samband med att litteraturstödet infördes så var det många förlag som kunde antingen påbörja sin utgivning eller expandera den på olika sätt för att de kunde få lite mer ekonomisk trygghet och stabilitet via stödet. Och det är ju då, stödet är ju till för då kvalificerad utgivning, kan man väl säga.
Intressant. Det är ju ett otroligt värdefullt stöd, och det finns ju kanske inte alltid liknande i alla länder. Man har olika system för såna här saker för att stödja litteratur. Man kan ha fastprissystem, man kan ha väldigt låg moms, man kan ha litteraturstöd, man kan ha många olika sätt, men det som är gemensamt för det är ju att det är kulturpolitiskt motiverat snarare än näringspolitiskt motiverat, som du säger, och så. Det enda man kanske kan önska i Sverige är att stödet höjs kanske. Så det blir det ännu bättre. Jag tänkte på tyska språket i det här sammanhanget. Hur har egentligen den tyska litteraturen hävdat sig på den svenska marknaden? Engelska är så dominant, som du har sagt. Det är så mycket som översätts från engelska, och mycket läses också på engelska direkt. Men hur har det sett ut historiskt också där? Har tyskan haft en större roll tidigare, eller den har varierat säkerligen? Men också i förhållande till franska och spanska, tänkte jag.
Ja, men och det är något som jag inte nämner i de här studierna, men hela bokväsendet är ju en tysk import. Alltså den första boken som trycktes i Sverige trycktes av en tysk boktryckare här i Stockholm. Så under hela 1800-talet, om man ville bli bokhandlare, en liksom duktig bokhandlare i Sverige, så åkte man och utbildade sig i Tyskland. Det är mycket av det som vi känner idag är liksom tyskt i grunden. Framförallt också faktiskt kommissionsbokhandelssystemet. Det är också det var liksom en tysk institution, kan man säga, som den svenska bokhandlareföreningen, eller bokförläggareföreningen, ursäkta, importerade. Så det är liksom en viktig utgångspunkt faktiskt, att det vi känner är faktiskt tyskt från första början. Men ja, historiskt sett så har ju också tyska varit ett viktigt källspråk för översättningar till svenska. Och man brukar prata då om källspråk är det språk man översätter från och målspråk är det man översätter till. Och som du säger så har engelskan historiskt sett också varit viktig. Och det som är intressant är väl att engelskan blev det viktigaste källspråket redan under 1850-talet.
Mm.
Alltså engelska har varit viktigt under en väldigt lång tid. Man kan tänka sig att kanske var under 1950-talet som
Jag läste det, reagerade också. Jag tänkte på det, att det var så. Ja.
Och vilket ju också hänger ihop med att just under runt där 1850 och senare så var den brittiska kulturen extremt tongivande generellt. I Sverige och i många andra länder såklart. Och, men tyska och franska då har historiskt sett varit väldigt viktiga språk för svenska översättningar. Spanska i väldigt liten utsträckning. Det tog runt sekelskiftet liksom 1800-1900 så tog det ungefär 20 år för att en översättning från spanska skulle bli klar till svenska. Vilket är en enorm tid. Och medans då liksom det kom hur många översättningar som helst från tyska och franska under perioden och engelska naturligtvis. Man kan också se att liksom dominansförhållandena mellan tyska och franska skiftar. De är rätt jämstarka över tid, så det beror lite på när man tittar och hur lång period man tittar, så är spanskan eller franskan lite starkare än tyskan och så. Men det som hände var väl, eller det som tidigare forskning har visat, det är väl att tyskans popularitet minskade rätt mycket i samband med första världskriget. Och sen ytterligare såklart i samband med andra världskriget. Och då liksom efter det, under efterkrigstiden, så gick franska om som källspråk för svenska översättningar. Och numera så är franskan starkare än tyska generellt. Även om det inte är jättestora volymer vi pratar om i antal översättningar. Så det ser man också på att vi har flera specialiserade förlag för fransk litteratur. Medan tyska har vi framförallt ett kanske, och sen så flera olika som också har det delvis som sin nisch. Men för franska finns det liksom tre hela förlag som specialiserar sig på det. Alltså Sequoia, Grate och nu J. Edition kanske man säger.
Har du tänkt på det att när det gäller småförlag och tysk litteratur så bedrivs de ofta av män, och är det småförlag som ger ut fransk litteratur så är de ofta kvinnor?
Det är en intressant poäng. Ja, de som har nischförlag för tysk litteratur då, så är Thorén och Lindskog framförallt och Ersatz har ju varit starka. Det är ju förvisso en man och en kvinna.
Och Anna, precis.
Precis.
Jag tänkte på med skillnaden mellan fransk och tysk litteratur. Alltså det finns när det gäller den här massmarknadsutgivningen, den här väldigt breda utgivningen, så finns det lite olika litteraturer. Vad är det som har funnits på franska men som inte funnits på tyska? Vad är det för böcker det handlar om egentligen? Alltså där franska verk har getts ut i väldigt, väldigt hög utsträckning, och då tänkte jag kanske på, det är kanske från 1800-talet eller senare och sådär. Vad är det för typ av litteratur som tyskarna inte har eller som inte har varit intressant att översätta till svenska?
Ja, precis. Nej, men det kanske också bara en brasklapp för ordet massmarknad.
Ja.
Här. Det är ju ett ord som vi inte skulle använda idag, men det använde man liksom fram till då egentligen 1970 ordentligt för att förklara den litteraturen som ofta gavs ut utanför då kommissionsbokhandelssystemet, alltså kiosklitteratur inom citattecken. Och det handlar ju framförallt om liksom underhållningslitteratur och populärlitteratur. Och det var förlag som B. Wahlström, som många känner igen från barn- och ungdomsböckerna. Det är alltså röda och gröna ryggar.
Just det.
De och många fler var väldigt starka inom det här marknadssegmentet. Och det var ju då att böcker såldes framförallt via kiosker. Och spreds i en otrolig omfattning. Och fungerade då lite också som så som man gjorde med tidningar, alltså tidskrifter. Att man Men det fanns liksom en returrätt på dem, så man, de kasserades liksom på samma sätt som när de inte såldes. Det var med hög fart och många nya. Mm. Och man följde liksom serier för olika saker. Ja, men, och tillbaka då till din ursprungliga fråga, så var det då lite olika innehåll i de översättningar från tyska respektive franska inom de här serierna. Mm. För de franska så fanns det framförallt en, vad man brukade kalla för Frankrikes James Bond, OSS 117, agentromaner. Och sen också med de fantastiska titlar som Voldivin och liksom andra alliterationer på svenska, i svenska översättning. Och de, men också då romantik. Mm. Men du kanske också tänker på de här pariserskildringarna.
Ja, men jag tänker också på såna här, man har sett travar med Emile Zola och såna här franska författarskap. Mm. Men man har inte sett samma travar med Gottfried Keller. Kanske.
Nej, precis.
Vilket är ytterst beklagligt, eftersom Keller är en helt magnifik författare. Men,
exakt.
Enligt mig, men...
Du har helt rätt i att det som liksom tidigare statistiska studier kunnat visa, alltså att både den här romantikgenren som är väldigt stark, men också klassiker som är ett otroligt svårdefinierat begrepp. Mm. Men ofta rör det sig om lite äldre litteratur som har konsekrerats länge på marknaden och med, faktiskt då utgivits kontinuerligt eller väldigt många gånger. Det är också ett sätt att konsekrera litteratur, att man upprätthåller ett författarskap under lång tid på det sättet. Och det är ju då framförallt någonting som i min studie förknippas med översättningar från franska. Med författare som Zola, som du säger, Maupassant, Jules Verne, som vi också har marknadsförts mycket mot barn och unga.
Just det.
Och så. Och det är den, liksom, det genresegmentet kanske man kan kalla det. Mm. Eller bokmarknadssegmentet liksom, har jag inte riktigt hittat på samma sätt för det tyska språket, precis.
Ja, de har ingen Jules Verne egentligen.
Nej, precis. Det är liksom, men man har Kafka, det har man. Så det är en annan sorts klassiker, men mer kanske högprestigebetonade. Mm. Som också Heinrich Böll eller Thomas Mann. Och generellt sett många Nobelpristagare som har spridits ganska hög utsträckning faktiskt. Man har en uppfattning då om att, ja, men jag skulle säga både fransk och tysk litteratur är svår, allvarlig, ställer höga krav på läsaren. Mm. Medan det jag kunnat visa då med min statistik är att otroligt mycket populärlitteratur har översatts från både franska och tyska.
Ja, jag tänkte på den här Helmut Kerst som jag aldrig har talat om. Och så tar du även upp Kafka och Remarque, det är två väldigt kända författare. Men den här Helmut Kerst tar du upp.
Precis, Hans Helmut Kerst.
Ja, vill du berätta lite grann om de här exemplen som du har tagit upp? Och finns det någon gemensam nämnare? Finns det någonting att... Varför har du valt de här författarna?
Ja, precis. Jag fördjupar mig i några författarskap. Mm. Precis. Och lite olika karaktär kan man väl säga. Och Hans Helmut Kerst fördjupar jag mig i för att han är den mest utgivna författaren under hela den här undersökta perioden. Översatt från tyska och alla språk i undersökningen.
Jag vågar påstå att få känner till honom. Men alltså.
Det stämmer. Jag skulle säga att han har kanske framförallt överlevt i sommarstugebokhyllor, om han finns kvar idag. Det är den sortens böcker, tänker jag mig. Ja, precis. Och han skrev då liksom regimkritiska kasernskildringar, kan man säga. Det är liksom en genre som man inte kanske har så stor... som inte har så stor betydelse idag längre, men som hade det i en tid där man hade levt väldigt nära krig. Mm. Och i en tyskspråkig kontext då, så fanns det också ett behov av att undersöka kriget litterärt. Mm. Och då gjorde man det helt enkelt både populärlitterärt och liksom satiriskt som han gör det, men också naturligtvis i mer kvalificerade litterära, konstnärliga exempel. Men man kan väl säga att Kirst blev en dundersuccé både i liksom...
Och vilka år är det vi talar om här ungefär?
Ja, han introducerades i Sverige på mitten av 50-talet. Mm. Om jag inte minns fel så gavs debuten ut 54 i Tyskland och kort därefter översattes den till svenska. Och sen under liksom, så var det liksom framförallt då en trilogi om Corporal Ash som var storsäljaren, som också filmatiserades fort i liksom, allt höll hög takt såklart. Mm. Och det spädde på också naturligtvis bestsellerfaktorn kring de här böckerna. Så de fick otroligt stor spridning, och vad som är intressant då är att de gavs ut under flera olika omgångar sen. Via, det var liksom inte B. Wahlström som introducerade dem i Sverige, men det var där författarskapet sen hamnade.
Mm.
Och de gjorde liksom väldigt uppseendeväckande omslag av den svensk-schweiziske illustratören och konstnären Hans Arnold. Som var liksom väldigt satiriska och väldigt groteska, nästan på gränsen till våldspornografiska. Alltså det är liksom otroligt i ögonfallande omslag. Som man då, som också marknadsfördes jättestarkt av B. Wahlström, så man kunde köpa dem som affischer, och det var en hel, ja, det var en väldigt stor, en stor sak helt enkelt. Jättestort blev det.
Ja, men det där är intressant. Om man tänker sig då, efter kriget så sjunker ändå intresset för den tyska litteraturen, så den litteratur som sen kommer att kanske ges ut och hämtas, då börjar den stavas Heinrich Böll och Günter Grass och lite sådana författare. Och sen har vi den här Kirst också, som ändå sticker ut i sammanhanget. Då.
Ja, men precis. Och som också då behandlar kriget på olika sätt. Och det var ju liksom också en genre, liksom beredskapsromaner. Det är liksom, och kasernskildringar är ju liksom en genre som man känner igen också från svenska populärlitterära exempel, som Sigge Stark skrev. Liksom. Och ja, men man kan ju liksom känna igen det här från 91an Karlsson och liksom den genren. Så att det fanns ju såklart ett grundintresse för den här sortens soldatlivsskildringar.
Ja, det har ju sjunkit i Sverige, men det kanske kommer tillbaka.
Ja, det blir riktigt obehagligt. Otur, ja.
Jag tänkte på andra exempel på tyskspråkiga författare. En författare som är verkligt stor ändå i Sverige och har många läsare, alltså det är Thomas Bernhard. Som har getts ut i ganska hög takt med väldigt många titlar de senaste sen 2004 egentligen, så tror jag det var så att man började ge ut honom på nytt och så. Skulle vilja nämna någonting om Thomas Bernhard. Varför är han så intressant, och är han på något sätt talande för hans förlagsbana, är på något sätt talande för ett utländskt kvalificerat författarskap ges ut på svenska?
Ja, det skulle jag nog säga faktiskt på många sätt. För det första så är det ett spännande författarskap, både liksom litterärt och litteratursociologiskt skulle jag säga. Det finns så många speciella händelser i hans författarkarriär som man kan diskutera mer. Och det gör ju också naturligtvis till ett tacksamt exempel, för att man just de här uppmärksamhetsskapande faktorerna är någonting som man ju verkligen kan jobba med aktivt när man, och kanske måste jobba med aktivt om man ger ut översatt litteratur. Att det är viktigt att introducera en författare till en ny kontext på olika sätt, och så att den nya då kulturella miljön förstår vad är det här för typ av litteratur och varför är det intressant. Ja, men han, alltså Thomas Bernhard introducerades i Sverige via Norstedts och Thomas von Wegesack, som hade etablerat en ny serie för översättningar. Och serier för översatt litteratur har en ganska stark tradition i Sverige. Till exempel med Panache-serien som Bonniers.
Väldigt stor efter kriget.
Ja, precis. Och den där många liksom, franska författare introducerades i Sverige. Och också liksom, Le Nouveau Roman Français fick jättestort genomslag via den. Och Norstedts hade sin egen serie senare som heter Panter. Som också var väldigt liksom, moderna, jag tror de kallade det moderna utländska berättare eller någonting i den stilen.
Just det. Det kommer från, de hade en Pan-serie tidigare.
Precis, Pan.
P.A. Norstedts.
Precis, precis. Och Panter var liksom, och Pan var ju, har ju liksom också varit deras pocket-satsning. Precis. Så att det har liksom både varit en serie och en pocket-serie. Så det är lite, det är många saker att hålla reda på där. Men precis, och men den här serien där Thomas Bernhard introducerades fick, jag har inte ens lyckats hitta ett namn på den, för den blev så kort livad.
Jag ser boken framför mig, den är gul och blå, den är lite i pocket, en original pocket, översättning av Margareta Holmqvist.
Precis, ja. Precis. Mm. Enligt utsago så såldes den första volymen i 200 exemplar, så att den serien blev liksom, dog direkt i princip. Och jag har ju nämnt Thomas von Wegensack innan redan, att han var ju en väldigt viktig röst för tysk litteratur i Sverige generellt, och drevs ju absolut av en passion och ett starkt intresse för just tyskspråkig litteratur generellt, och var ju också en viktig röst för författares rättigheter på olika sätt, och var engagerad i både svenska och internationella PEN till exempel. Om man då går vidare till Bernards förlagsbana, så gavs han också ut, dels då av Norstedts, men också i Bonnier Alba.
Just det, den självbiografiska sviten kom väl.
Precis,
där.
Precis. Och Bonnier Alba är lite speciellt, för som man hör på namnet så är det helt Bonnier ägt. Mm. Men det var liksom deras lilla uppstickarförlag kan man säga. Och det var helt modellerat efter litteraturstödet. Mm. Så att utgivningen där kunde vara väldigt spetsinriktad, alltså kvalificerad och översatt prestigelitteratur på olika sätt. Men var då i princip uppbyggd så att den skulle få litteraturstöd. Mm. Så på det sättet så lyckades de liksom verkligen använda sig av litteraturstödet för att bredda utgivningen. Och sen då, senare som du sa, du nämnde 2004 där, så det var ett ganska långt uppehåll i Thomas Bernhards svenska utgivning, så plockade Tranan upp författarskapet och gav ut flera olika, både romaner och men också de här självbiografiska verken som du nämnde kom ut sen senare även på Tranan. Och det är Jan-Erik Bornlid som har översatt. Som verkligen varit...
Jag frågade faktiskt honom, men jag väntade mig, så jag ringde honom och pratade lite grann om det här. Och frågade hur det hade gått till och sådär. Vad hade hänt egentligen? Och han beskrev det som att han tyckte att det fanns åtminstone kanske 3-4 böcker av Thomas Bernhard som borde översättas. Mm. Och då hörde han av sig till Tranan egentligen och fick dem att ge ut den här undergången. Och sen kom ju då Skogshuggning och Gamla mästare. Och sen har det kommit otroligt mycket i hans översättningar och sådär. Och där skönjer man ju det här som kanske har blivit vanligare med just små förlag, att översättare är slags litterära scouter. Eller man, nu var ju Bernhard ändå känd och så det är inget fynd i den meningen, så en okänd författare, men ändå någonting man...
Nej, men
man,
en återupptäckt skulle jag säga. Mm. Ja, och det, där sätter du verkligen fingret på något som är viktigt för liksom hög prestige eller prestigelitteratur i översättning, att det kan ha introducerats för länge sedan. Mm. Men att just småförlag ofta lyckas återupptäcka eller återskapa intresse på olika sätt, eller kanske skapa då nya översättningar och parallellt börja ge ut kanske de äldre eller liksom modifierade översättningar, så att man kan liksom återupptäcka översatta författarskap på ett sätt på liksom marknaden. Mm. Och det har småförlag varit väldigt duktiga på.
Ja, jag pratade med, jag ska inte nämna förlagets namn, men jag pratade med en förläggare för ett väldigt litet förlag, som efter att Peter Handke hade fått Nobelpriset, så sa han att han under lång tid hade gått och tänkt köpa sig rättigheterna till Handkes verk. Mm. Men hans kompisar på förlaget sa, nej, fasiken, det är ju ingen som vill läsa Peter Handke och så. Mm. Och sen fick han Nobelpriset. Mm. Och sålde förstås ganska bra. Nu kanske inte försäljningen blev så lyckad med tanke på de kontroverser som sen uppstod under den hösten. Det hade man inte riktigt räknat med. Men han beklagade sig ändå, för han förstås hade kunnat tjäna sig den där hackan som just små förlag har lyckats faktiskt göra genom de här insatserna och med att ge ut såna här författare som sen faktiskt får Nobelpriset. Och det kanske du kan nämna någonting om hur Nobelpristagare har flyttat över egentligen till de här små förlagen genom den här kanske scoutverksamheten eller den här entusiasmen. Sådär.
Precis, precis. Ja, men, och det hela bottnar ju i att små förlag i stor utsträckning drivs av eldsjälar som brinner för en viss typ av litteratur, en viss genre, ett visst språk eller på något annat sätt liksom är specialiserade. Och det har ju då visat sig att ja, men i och med de här förlagskriserna, alltså Bonniers och Norstedts hade stora kriser då, som jag nämnde innan, på slutet av 2000-talet och 2010-tal, och gjorde stora nedskärningar i liksom personalstyrkor och så.
Mm.
Och behövde också se över vilka författare de kunde upprätthålla över tid, helt enkelt. Och, mm. Och det finns liksom förläggare vid mindre förlag som upplevde att de släppte många författare då, liksom, i översättning då, som gjorde att små förlag kunde ta över dem helt enkelt, eller fortsätta utgivningen. Och just också för att det var stora namn, etablerade världsnamn helt enkelt, och uppburna författare. Och det är ju viktigt att komma ihåg då, som vi pratat om tidigare också, att små förlag helt enkelt är ofta beroende av stöd, alltså litteraturstöd eller också nationella stöd från liksom, alltså Goethe-institutet har ju också en omfattande stödverksamhet.
Ja, säkert störst i världen.
Ja, precis. Och på, som på olika sätt främjar tyskspråkig litteratur. Och det har vi ju, det finns ju andra motsvarigheter från andra nationella stöd också. Och EU-stöd är ju också en allt mer vanligt förekommande.
Det är bara en otroligt komplicerad ansökningsprocess som ingen orkar göra det.
Precis. Och små förlag har ju då varit väldigt duktiga på att använda sig av den här typen av stöd, eller kanske också att de har varit tvungna att på olika sätt inkorporera den här i sin liksom affärsidé för att få den ekonomiska kalkylen att gå ihop.
Mm.
Och då, samtidigt som de då upprätthåller litteratur som de tror på och är experter på.
Mm.
Och i många fall har ju det visat sig då att det här är den sortens litteratur som sen belönas med stora prestigefulla priser, som till exempel Nobelpriset.
Mm. Ja, men det är ju just litteraturstödet, det är ju inte sällan så alltså att på de små förlagen går det till lite så här, att jag säger till översättaren, ja, om vi får litteraturstöd så kan vi få det här arvodet. Om vi inte så får vi nöja oss med det här.
Mm. Alltså det blir, ja, det är man, intressant att höra.
Man tvingas ingå i det här eldsjälsprojektet, vilket man kanske vill.
Mm.
Eller kanske inte så road av, för att man måste ju försörja sig. Sådär. Så det finns ju, det är ju en balansgång det där mellan vad man är beredd att offra, så att säga.
Mm.
Men det är ju ovärderligt det här stödet. Jag tänkte, nu har vi talat ganska länge här, det har varit jätteintressant, och jag skulle nästan bara vilja avsluta med en fråga. Du presenterar ju väldigt mycket statistik och mycket värdefull statistik och många fina slutsatser och sådär, och det kommer fram väldigt mycket information och sådär, men är det något som har förvånat dig? Är det någonting som har överraskat dig? Något som du tänkte, men jaha, så här ligger till, det här hade jag aldrig trott eller sådär?
Ja, en fråga som jag har blivit, det är liksom, det är lite i undertexten här i vårt samtal, det är ju då de kvinnliga författarnas frånvaro.
Mm.
Och det är faktiskt otroligt få kvinnliga författare som har utgivits i den omfattningen att de har lyckats kvala sig in på de här topplistorna jag har sammanställt för de mest utgivna.
Mm.
Författarna generellt i liksom det tyska språkets fall så är det bara en enda kvinnlig författare som har utgivits i fler än 18 utgåvor under den här perioden. Mm. Och det är Hedwig Kurz Mahler som skrev Romantik och var väldigt, väldigt läst och spridd i sin samtid. Hon levde egentligen, alltså hon var med som mest aktiv under 1920-talet. Men de här hennes liksom romantikberättelser paketerades om och såldes om under väldigt många olika omgångar. Så de gavs också ut igen under 70-talet till exempel.
Mm.
Men liksom andra omslag så att de såg ut som liksom 70-talsberättelser kan man säga. Mm. Men de var skrivna väldigt, väldigt långt tidigare. Ja, så att de här, det tyckte jag ändå var nästan chockartat att se att det var så få kvinnor som...
Men det gäller framförallt det tyska området, eller gäller alla de här språkområdena som
det gäller
på?
Samtliga. Ja, men framförallt ja, precis, alltså på den franska sidan så var det två kvinnliga författare som lyckades kvala in, och det är en romantik pseudonym som är Sergeant Goulon som också var väldigt stark under 60- och 70-talen, och Marguerite Duras.
Just det.
Som är väldigt utgiven. Och på spanska sidan så, om jag inte minns fel, så var det nog bara Isabel Allende.
Just det.
Så att det, jag skulle säga att det kännetecknar kulturförmedling generellt från de här tre språken. Och att det är anmärkningsvärt. Och också att då jag kunde se en skillnad först egentligen under 2000-talet. Under mitten av 2000-talet så händer det någonting, och då börjar liksom de samtliga utgåvorna, med att fördela dem på kön, att man ser att antalet utgåvor börjar hamna mer inom 60-40-spannet, som man ju brukar säga är liksom spannet för jämställdhet. När man kollar på statistik så det är också lite trubbigt. Men, och det kan man ju se då, att det är samtidigt som väldigt många små förlag grundas. Och också framförallt då kvinnliga förläggare tar plats i de här små förlagen.
Men där kanske det kanske finns en öppning för någon slags fördjupningsstudie ytterligare.
Absolut.
Ett tredje band.
Ja, ja, nej, men det är verkligen något jag skulle vilja gräva mer i. Det finns ju andra viktiga personer som har främjat kvinnliga översatta författare. Solveig Nellinge var en sån person. Hon drev förlaget Trevi tillsammans med Adam Helms.
Just det.
Och det var ett liksom uttalat kvinnoförlag, sa man då. Alltså att det var kvinnolitteratur som stod i fokus där. Och de påbörjade sin verksamhet på 70-talet. Fram tills hon gick bort 98. Så det var där, och hon introducerade flera framtida Nobelpristagare. Toni Morrison, Elfriede Jelinek med flera. Så att det...
Men det var lite grann på den tiden man fortfarande kunde ha ett medelstort förlag kanske.
Ja, precis. De är liksom någonstans där. Jag har ändå sagt att de var ett små förlag, ett litet förlag. Men de var väl lite där i gränslandet. Ja. Precis. Och framförallt otroligt framgångsrika på många sätt. De hade också... De liksom återupptäckte Doris Lessing när de fortfarande var på Forum. Och hon valde sen att byta förlag till det här nystartade Trevi, för hon hade så stort förtroende för de två som förläggare. Vilket är ganska anmärkningsvärt. Något annat som jag tycker är påfallande är väl ändå systemets skörhet när det gäller översatt litteratur. Att den ekonomiska verkligheten är ganska krass, skulle jag säga, både på stora och små förlag. Jag skulle säga att det blir oftast det fokuset, att liksom de stora förlagen släpper den översatta litteraturen och så flyttar den till de små. Och det skulle jag säga inte nödvändigtvis har att göra med att intresset för översatt litteratur inte finns på stora förlag. Tvärtom, det är många förläggare som verkligen brinner för den, men att de har en helt annan ekonomisk verklighet. Och kanske sparkrav eller vad det nu kan vara, apropå kriser och så, att det är därför litteraturstödet är så viktigt, både för stora och små förlag. Även om de då utgör liksom den ekonomiska tryggheten på ett annat sätt för ett litet förlag, så är det faktiskt viktigt även för stora.
Finns det något sätt att säkra den ekonomiska delen där för den översatta litteraturen? Så är det litteraturstödet, eller ser du andra möjligheter till att stärka den biten?
Ja, jag skulle säga att litteraturstödet är otroligt viktigt. Och att det är att det verkligen spelar en väldigt stor roll för den översatta litteraturen generellt. Och att det är, som du har berättat flera exempel på, är ju att den kvalificerade översatta litteraturen i mångt bärs upp av just eldsjälar, att man måste ge väldigt mycket av sin egen tid, energi, också sitt ekonomiska kapital på olika sätt för att bygga upp den här utgivningen. Så att den behöver verkligen allt stöd den kan få, kan man säga. Och den förtjänar kanske mer stöd än vad den har idag.
Ja, jag tror det. Jag tror att många förläggare skulle hålla med i alla fall. Man får tacka. Det var ett väldigt intressant samtal. Det var mycket trevligt.
Tack.
Du har lyssnat på Tysklandspodden, en podcast producerad av Goethe-Institut Schweden.